Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det är ganska vanligt annars att folk som kommer till mig att de börjar med att säga ja, men bara som du vet, alltså jag har ingen koordination överhuvudtaget. Ja. Och så visar det sig att om man bara säger men flytta lite hit och lite dit, det är inte mycket utan bara pyttelite hit, så säger de nej, men det var ju inte så svårt. Nej, jag vet, men du har en självbild kanske också av att du inte är så bra.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag är superstolt över att Maratonpodden är nominerad i årets Guldpodden i hela 3 kategorier. Och Guldpodden, det är ett pris där årets bästa poddar utses. Och är det så att du har lust att lägga en röst på den här podden, ja, då blir jag såklart jätteglad. Du kan gå in och kolla vilka poddar som är nominerade och rösta på dina favoriter på www.guldpodden.se/rosta. Och röstningen pågår fram till och med den 28 november 2021. Men nu över till dagens gäst, och vi skämtade lite grann ute i receptionen alldeles nyss att Beppo, där jag spelar in den här podden, är mitt andra vardagsrum. Och jag skulle nästan kunna säga att det även är andra vardagsrummet, eller kanske det tredje vardagsrummet för dagens gäst, för du har ju varit här några gånger nu. Och det känns som att du är en välbekant röst för lyssnarna, löpteknikspecialisten Fredrik Silén.
Tack för att jag får komma så många gånger.
Och jag skrev ju till dig här för några veckor sedan på Facebook Messenger och frågade om du hade lust att komma hit igen, därför att det kändes som att när du var här senast tillsammans med Fot-Anders så hann vi inte med alla frågorna som hade kommit in. Nej. Så att jag bjöd in dig för att ja, vi skulle hinna ta tag i dem, och sen har du ju trillat in ännu fler frågor.
Ja, det har kommit rätt mycket frågor.
Och du upptäckte den här frågedekalen på Instagram också, där det fanns massa frågor till dig.
Ja, det är något nymodigt har jag hört, att man kan använda frågedekaler. Så jag tänkte att jag kan väl prova för första gången. Och först igår kväll så hittade jag var svaren låg någonstans. Jag tänkte, var det ingen som undrar någonting?
När du hade gjort en sån fin story med pratbubbla och allt.
Eller hur? Och så tänkte jag det att ja, men det är för att jag är så glasklar alltid, så ingen har några frågor nu. Alltid, alla har fattat allt.
Men så var det inte. Det fanns massa frågor
inte.
I bubblan.
Oh, det var så mycket så.
Okej, men jag känner att vi går rakt på. Vilken fråga vill du börja med? Och jag försöker hänga på så gott jag kan med följdfrågor. Ja. Får jag flika in då?
Ja, det kör på bara.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Nu var jag lite sen hit, förlåt igen.
Ja, men
Fredrik. Ja, så att jag har ju bara liksom cykla i huvudet nu. Vilken fråga ska vi ta?
Ja, jag förstår.
Kan du börja?
Ja, absolut. Så kan du andas.
Vilken är din favorit?
Alltså jag gillar ju alla de här frågorna väldigt mycket. De är otroligt intressanta. Men den här, jag tycker ändå att fråga nummer ett är väldigt relevant och någonting som jag skulle vilja börja med. Och det är det här, jag tycker att det är jobbigt att springa med rätt teknik. Hur ska jag göra för att orka det bättre? Den är ju otroligt relevant. För man har ju följt dig och sett kanske dig coacha mig. Mm. Och så tänker man, ja men det där ser ju bra ut. Men sen ska man orka det en stund.
Ja, precis. Och då kan man säga det att frågan är i stort sett felställd.
Aj då.
Ja, jag vet. Så här då. För att om man inte orkar springa med rätt teknik, då springer man inte med rätt teknik. Så enkelt är det faktiskt. Att det kan kännas annorlunda i början, det är jag helt med på. Innan man har vant sig vid olika rörelser så tar det ofta en liten stund. Jag var med om faktiskt det bara i förrgår på gymmet. Då var det en sån här typ bänkpressmaskin. Man trycker rakt fram liksom. Och den har jag kört jättemycket. Men så var jag på ett annat gym och då gick de små spakarna lite upp och lite ihop. När jag trycker som en armhävningsposition fast rakt fram. Fast lite snett upp och lite in. Herregud så svag jag var. Jämfört med när jag fick trycka som jag brukar. Och det här att har man bara gjort en rörelse tillräckligt många gånger så är man stark och uthållig på det sättet. Men, så att det kan kännas lite annorlunda. Men om det blir direkt jobbigt, ja, då gör man tokigt faktiskt. Och man försöker göra rätt så gott man kan, men det är svårt. Till exempel vår fantastiska succékalender förra året där på YouTube och Instagram så körde jag det här med tipp-tapp-händer. Det vill säga att händerna ska röra sig uppåt när man springer, ungefär som när man sjunger tipp-tapp, tipp-tapp på jul. Sen så kom det ganska mycket folk till mig under hela våren som hade sett den här kalendern och så sa de, ja, jag har sett tipptapphänder. Kolla, här är de. Visst är de bra? Och det fanns inte en enda människa som gjorde den likadan som någon annan. Alla gjorde tipptapphänder olika. Några gjorde dem bra, några hade förbättringspotential. Och det är det som är det svåra med när man läser sig till eller man hör en sån här podd kanske att säga så här, men prova det här och känns det bra, ja men kör då, men känns det dåligt, då ska man inte försöka forcera fram det. Så att det är jobbigt att springa med rätt teknik, ja fast det ska inte vara jobbigt, det är ju det som är själva poängen då, att det ska kännas lättare i stort sett omgående. Sen kan man, när man blir lite trött kan man falla in i lite gamla mönster, men det är liksom, är det för jobbigt och känns för konstlat, då måste du justera någonting. Prova att göra lite mer, lite mindre, flytta lite fram, lite bak, lite hit och dit liksom.
Kan det vara så att människor kanske försöker få in för många bitar på en gång? Att det blir stelt och lite ansträngt av den anledningen? Man kanske ska smyga in nya saker lite allt eftersom?
Ja, och sen så är det ju också det här att löpning ska vara som en dans. Och alla som har gått någon danskurs, jag har gått buggkurs som vuxen. Det var skojigt. Och då gör man ju koreografi. Då gör man olika turer. Ett, vänstern fram, lyft på högen, snurr hit, flytt dit. Och så gör man det och så är man jättespänd och så ser det för jävligt ut. Och så är det jobbigt. Men efter ett tag så dansar man. Och det är en sån fruktansvärd skillnad på att göra en koreografi stelbent när man tänker och att gå på känsla och dansa. Och det är lite samma sak med löpningen då. Att det är när det blir, när man gör en rörelse istället för att man låter en rörelse ske.
Mm.
Jag hör ju flummigt det låter och det är inte lätt i praktiken. Men det är det som ofta ställer till det för folk. Man gör saker.
Men jag tycker det var jättebra liknelse där vid dans. Att i början där när man håller på att traggla i koreografi, då måste man tänka ganska mycket. Och det upplevs som stelt och ansträngande och ser förmodligen ut så också.
Mm, mm.
Men sen när man börjar lära sig så går det av sig självt och kroppen börjar lära sig det här rörelsemönstret. Och då tänker man inte längre utan man gör.
Mm.
Och det är väl dit man behöver komma med sin löpning också.
Ja, det är precis dit man behöver komma. Och man blir heller inte hjälpt av någon rackare som står bredvid och säger men slappna av, sådär. För det funkar inte precis kanske i inledningen då. Men tanken är just det att försöka hitta en avslappnad rörelse. Fast i en koreografi då.
Just det.
Då kan vi ta en annan utav de här frågorna. Det är ganska många som har pratat om det här med hur ska jag göra med hållningen för att inte falla ihop när jag blir trött? Hur ska jag ha höften fram och allting och sånt där?
Just det.
För det är så jobbigt att ha höften där framme också. Och det är också så där, när man förstått var höften ska vara någonstans så kan man inte förstå hur det kan vara jobbigt att ha höften någon annanstans än där framme.
Är det återigen att man forcerar fram saker?
Precis, man pressar fram höften oftast. För att när folk kollapsar på slutet på ett lopp, då är det ju, i regel så är det några saker som hjälper till med den här kollapsen. Och den här kollapsen, den är jättedålig. Allting, man blir bara liksom mjuk på mitten, längs bålen, höften och allting. Och då kan man inte använda den här pjong-effekten som jag pratar om ibland, den här gummisnods effekten som finns i kroppen när man får returenergi från muskler, senor och bindväv och sånt. Så att de här energilagringsställena i kroppen, de är väldigt viktiga att kunna utnyttja och då måste man ha en hyfsad hållning. Och vad är då, och varför har man inte det då? Varför ser man ut liksom som bara en hösäck på slutet då? Ofta faktiskt av två saker. Man har händer lite för långt ner, så att de också är lite för långt fram och så tittar man ner. När jag tittar ner så åker ju huvudet fram helt enkelt. Och det är ganska tungt ett huvud. Vi pratar om 4,5 kilo någonting sånt där. På en liten kotpelare längst upp. Och ramlar det fram, för att hålla balansen så måste kroppen skicka någonting bakåt. Och då skickar man bak rumpan. Och då blir man lite ostbåge. Man tycker inte att man blir det, men det är där det hamnar. Och då får man en liten böjning. Sen så landar man då med ungefär, ja, vanliga motionärer som lyssnar på det här, någonstans 2 gånger kroppsvikten ungefär, kanske upp mot 2,3 gånger kroppsvikten skulle jag gissa. Och då kan man tänka vad man väger och så dubblar man det och så lägger man på ett gäng kilo till på ett ben. Det är ganska många kilo. Och är man då lite krum därför att huvudet hänger lite ner och händerna, de väger också, armarna har man ju, överarmarna framför kroppen, då blir det också viktigt som drar axlarna framåt och så åker kroppen ännu mer framåt. Och så landar man med den här tyngden, ja då blir det jättejobbigt. Man ser ju aldrig någon som går liksom och där man ser för här folk som bär folk på saker på huvudet kan ju bära jättemånga kilo. Det är ju sällan de går och stirrar ner i backen liksom och är krumma i kroppen. För det orkar man inte. Så att då är det mycket bättre att ha det här. Hur mycket belastning kan jag ta uppe på huvudet? Eller i vårat fall när vi springer, då kommer ju kraften underifrån. Men det är samma sak. Spelar ingen roll om det kommer från marken eller uppifrån. Med en bra hållning så kan man, då tål man jättemånga kilon helt enkelt. Hur långt fram ska höften vara då? Faktiskt längre fram än vad de flesta tycker känns bra. De flesta människor som jag träffar, de lutar för mycket fram. Eller de har rumpan för långt bak, beroende på hur man ser det.
Okay.
Axlarna är framför höften.
Ja.
Och då kan man ju flytta tillbaka axlarna liksom för att räta upp sig. Eller så kan man ju flytta fram höften istället.
Hur ska man tänka när man flyttar fram höften då, på ett, så att det blir, ökar chansen att det blir rätt?
Ja, men vi kan ta en annan sån här liknelse som jag tror jag nämnt förut här också. Att det är som när man gör ett marklyft. Att man ska inte tilta bäckenet. Man skjuter fram bäckenet och tänker att man liksom som breddar framåt. Om man skjuter rumpan lite bakåt så kan det kännas som att man stänger till höften fram till. Och skjuter man fram höften rakt fram så kan det kännas som att man breddar höften. Så man tänker att man gör ett marklyft. Men att man gör marklyftet lite för långt framåt så att vikten kommer lite mer bort på framfoten istället. Om man bara provar att göra liksom ett fake marklyft. Men vikten när man har liksom i det sträckt, när man har sträckt på knäna, så är vikten i stort sett bara på framfoten då. Då är kroppen lite framför fötterna och då är höften troligen en ganska bra plats i förhållande till dina axlar också. Och så om man börjar där och tänker att ja, nu står jag så här. Nu ska jag fortsätta springa framåt och försöka hålla precis och hålla mig kvar här. För det är då man också får det här bära tunga grejer på huvudet, hållningen. Och då orkar man mycket längre att hålla sig där. Istället för att man börjar springa framåt, rumpan är alldeles för långt fram och sen ska man försöka pressa fram den. Så får man försöka starta i liksom det här marklyftsläget på ett annat sätt då.
Tänker du att man gör det här fejkmarklyftet hemma innan man ger sig iväg då på rundan? Eller vad?
Ja, eller man kan när... också sätta på sig skorna och gå ut. Och bara alltså innan, när jag precis ska ta mitt första löpsteg så ställer jag mig och gör det. Man tänker att man ska se ut som en galjonsfigur liksom sådär.
Mm.
Typ.
Kanske att vi kan, eller vi, mest du kanske, kan behöva illustrera det här i någon video eller någonting sånt där sen, när det här programmet kommer ut.
Ett annat bekymmer med att höften är långt bak är att de flesta springer och lyfter på bröstet.
Mm-hmm.
Mm. För att det är otroligt dåligt att lyfta på bröstet faktiskt.
Nu försöker jag se det här framför mig, hur man lyfter på bröstet.
Om du bara står och så säger så här, du har så dålig hållning Petra, sträck på dig, lyft på bröstet, tänk i vakt. Och då lyfter man bröstbenet på himlen. Det är ganska många som försöker lyfta på bröstet av olika anledningar. Mycket för att man har hört att man ska sträcka på sig och lyfta på bröstet. Man ska ju inte springa då ihopsjunket, för det sa jag ju. Men man kanske inte ska springa och lyfta bröstet uppåt heller. För när man gör det, då låser man vissa delar både i ryggen och i axlarna. Och då skjuter man faktiskt rumpan lite bak. Man får direkt mer svank och så åker rumpan lite bak. Och har jag då låst mina axlar och min bröstkorg i det här lite för lyfta läget för att jag har hört att jag ska sträcka på mig. Ja, då har man låst kvar höften alldeles för långt bak och då får man, när man får helt enkelt inte fram den. För att jag har låst den för mig fast det vet jag inte om. Och då blir det jättejobbigt.
För rumpan vill man inte ska hamna bak för då kopplas den ur.
Ja, delvis. Ja, den kopplas ju inte ur. Man liksom, då ramlar man omkull och inte skinkan.
Men den blir inte lika aktiv.
Oftast så blir det så att man inte har den lika aktiv. Mm. Absolut, så är det. Dessutom så vill vi ju inte sätta ner foten så långt framför våran höft. Därför att det finns då risk för bromskrafter om foten då, så blir benet går liksom bakåt mot höften. Och har jag då fått ankskärt, även om foten är hyfsat under mig, så blir det höften är bakom foten. Vi vill få liksom fram höften upp på foten. Mm. Det är mycket, mycket bättre att tänka att höften ska upp på foten än att foten ska under kroppen.
Bara en random fråga som jag kom på nu. När du är ute och när du är på stan eller vad du nu gör och ser random löpare. Hur många av dem har enligt dig en bra teknik? Eller hållning?
Nu måste vi ju sätta gränsen för vad är en bra teknik.
Nej, men, och det är
jag är
enligt,
så sjukligt enligt, petig ju.
Ja, men enligt dig.
Ja, så här. Jag,
i procent, i runda slängar.
Ja, jag skulle vilja säga att jag gör så här. Istället för att bara hänvisa till mitt allmänna tyckande då, så kan jag helt enkelt, eftersom jag kan ju Jag har ju de här inga 3D-kameror då, som jag mäter saker på folk, och då kan man ju se var höften ligger och hur lutningarna ligger och vad allt det här är. Och så får man också en bedömning på hur energieffektivt man springer och hur mycket som kan då handla om den här hållningen. Och då skulle jag säga att de flesta, det är en kraftfull majoritet av de som motionsspringer som inte har en bra energieffektiv löpstil, mycket beroende på sin hållning. Det är ju då vad min mjukvara säger, som bygger på all forskning som finns om biomekanik och löpning då. Så att jag flyttade dit och jag håller med mjukvaran också. Så är det faktiskt. Ibland så, när jag är ute och springer själv, jag har ganska så bra kroppskontroll, så jag är bra på att härma rörelser. Det är ju för att jag jobbar med att liksom justera kroppen hela tiden, så har jag lärt mig att vara bra på att härma. Ibland när jag är ute och springer och kommer jag ikapp någon, så kan jag lägga mig 15 meter bakom och så kan jag prova hur springer, och så försöker jag springa som den som är framför mig. Och det är inte på sätt så här, haha, titta så här dumt. Va? Nej, utan det är så här, jag vill verkligen känna, hur känns det så här, och vad är det jag ska prova att göra nu? Och det blir fruktansvärt jobbigt varenda gång. Alltså jag kan inte begripa hur folk kan springa så fort och så långt som de gör, med tanke på hur man rör sig.
Ja, så det finns med andra ord en stor potential hos många motionslöpare där ute?
Jättemycket.
Ja.
Jag tänkte förresten bara på det här med lyftbröst. Det tror jag att vi också har någon fråga om, det vet jag inte, men jag kan haka på den direkt. Känner det här? Jag tänker inte låta dig prata någonting.
Nej, jag försöker komma in ibland, men kör på du.
No. Jo, det här med lyft på bröstet. Det är en väldigt, väldigt vanlig sån här sak som jag hör, det är så här, men du måste ju lyfta på bröstet. Och en orsak är ofta att man ska få ner syre bättre. Man ska kunna andas bättre om man har en lyft bröstkorg. Och då tycker jag att, kan vi inte prova det? Bara vi provar den tesen. Så om du, Petra, om du ställer dig upp nu, och så kan alla som lyssnar på det här nu och sitter ner, det gör ni ju inte, för ni är ju maratonpodden-lyssnare. Så ni står
nu, hörs inte jag lika bra då, för jag står upp.
Ja, bra. Och så har du bara armarna lite sådär som när du springer. Så, och sen så lyfter du på bröstkorgen nu, så du får en sån här snygg givakt. Fint, nu ser Petra jättefint givaktig ut här. Och nu så kan du ju prova att ta ett djupt andetag med den lyfta bröstkorgen.
Det är ganska svårt.
Ja, bra. Och sen så kan du släppa ner bröstkorgen och tänka att revbenen slätas ut lite mot magen, och så tar du ett djupt andetag nu. Och sen så lyfter du på bröstet och tar ett djupt andetag igen. Bra, varsågod och sitt. Så kan du berätta hur du tyckte att det kändes att ha en lyft bröstkorg. Hur fick du ner luften då?
Ja, man fick ju anstränga sig lite mer.
Det är ju det som är bekymret. Alltså, när man gör en sån här lyftning av bröstkorgen, det blir fruktansvärt svårt att få ner luft på ett bra sätt, helt enkelt.
Ja.
Och det är ganska många människor som har problem med andningen. Väldigt mycket. Jag får ofta frågor och så här, men det känns verkligen som att jag inte får någon luft.
Ja.
Inte helt ovanligt är att man då kan höra råd som är, nej, du måste ju lyfta på bröstet så du får ner syret ordentligt. Och det var så här, ja, fast nu blev det ju mycket, mycket svårare. Och det är så där, tycker du? Ja, men prova själv då. Om du får ner mer luft när du har lyft bröstet, kör så. Men alla som har provat det här har sagt att, men gud vad mycket lättare det är att andas när jag inte har min givakt bröstkorg.
Ja, men du har helt rätt i det. Man får ofta höra det här med att man ska ha en stolt hållning, och då blir det lite så här tändsoldat hållningen, som du säger. Och det var ju inte alls skönt. Det gick inte alls bra att andas där. Och ännu svårare förmodligen när jag rör mig och har fått upp pulsen.
Och speciellt som vi då också vet att du låser axlarna när du lyfter bröstet, och då måste du rotera kroppen mer. Och det är också sämre. Och dessutom så åkte ju rumpan bak och då tappade vi skinkorna. Plus att vi dessutom fick mer bromskrafter och allt blev dåligt.
Ja, det blev inte bra alls där. Nej, så vi låter bli att lyfta bröstet då. Men du, Sunes fråga här tycker jag är lite, eller det är egentligen ingen fråga, det känns mer som att han konstaterar någonting här, att problemet är att du inte kan springa på samma sätt när du springer fort som när du springer sakta. Springer du fort kommer du att använda andra muskler än om du joggar. Jag vet inte vad det var, ett konstaterande. Han vill kanske börja jobba med dig, hos dig.
Och han är hjärtligt välkommen. Sunen kan gärna få höra av sig till mig.
Ja.
Och sen så tycker jag då att det är, från jag vill gärna lära mig mer. Jag är alltid öppen för att jag kan ha fel. Om någon säger någonting annat som visar sig stämma mycket bättre, då kör vi på det.
Men känns det som att han tycker att du har fel?
Absolut. Därför att det är ju en kommentar till att när jag säger hur man ska springa, så är det ju en kommentar till att man nej, nej, det här blir ju tokigt för man springer olika.
Det är en kommentar, nu tillar poletten ner här.
Det är en kommentar faktiskt. Men Sune, om du hör det här då, så kan du ju gärna höra av dig och så kan du berätta vilka muskler använder du när du springer fort och vilka helt andra muskler använder du när du springer långsamt. Kära Sune, är det någon sorts gråzon på mitten? I vilken fart är det? Eller är det en tvärt att man plötsligt byter muskler? Nu är jag dessvärre nästan lite ironisk här, för att det är klart att det inte är olika muskler. Man använder jättemånga muskler när man springer och du kommer att använda dina vader. Både inre och yttre vadmuskler du använder. Det är lårmusklerna, framsida, baksida. Du använder bålen, du använder alla musklerna. Mm. Precis samma muskler när du springer fort som när du springer långsamt. Du kommer att använda dem mer när du springer fort och mindre när du springer långsamt. Såklart. Sen så kan det också vara så att det kan upplevas som att man anstränger sig på olika sätt. Beroende också på vilken löpteknik man har.
Ja.
Så som de flesta motionärer springer, då jobbar man oftast väldigt mycket med framsida lår. Man landar lite för långt fram, man tar en stor belastning på framsida lår och sen så försöker man liksom sträcka på knät med framsida lår och liksom lyfta sig upp från den lilla kollaps som blir när man tar emot vikten. Då. När man springer lite fortare, då är det svårt att ha vikt på foten så länge innan den har passerat in under kroppen, för att det går ju fort. Så foten kommer ner. Och vilket gör att det blir mycket kortare tid som jag har belastning på framsidan. Och då kan det kännas lite lättare. Du kommer ju fortfarande använda framsidorna jättemycket. Och springer man lite snabbt, ja, då är det också svårt att ha all belastning, lägga den på hälen. Vilket gör att man kan få lite mer belastning på framfoten när du springer snabbare. Men du använder vaderna otroligt mycket när du springer långsamt. Det är bara det att det kan kännas som att man använder dem lite mer när man springer snabbt. Men själva grundrörelsemönstret är detsamma. Sen kan det möjligtvis fördelas något olika och sen så är det olika jobbet beroende på hur fort man springer. Så att, nej, jag skulle vilja hävda att Sune har fel när han säger att man använder olika muskler. Men det kan kännas lite olika.
Men har han även fel när han säger att du kan inte springa på samma sätt när du springer fort som när du springer sakta? Han säger ju två olika saker här.
Sprint kan vi räkna bort.
Ja, men det känns som en nästan annan idrott.
Sprint, ja. Och då använder man en väldigt, väldigt speciell teknik. Man går sjukt mycket på kraft och behöver inte spara på någonting överhuvudtaget. Så att om vi räknar bort sprintlöpning så är det så att man gör faktiskt det om man ska springa bra. Det är ingen större skillnad på att springa i 6:30 tempo eller i 3:30 tempo i grundrörelsemönstret. Man gör det bara lite olika stort helt enkelt och olika kraftfullt. Springer man inte så fort, då är rörelserna mindre och sen så ju fortare man springer desto större blir bara alla rörelser. Men själva grunden i hur kroppen ska jobba är samma. Om jag ska kasta en boll hyfsat effektivt så är det ju bra om jag kastar på ungefär samma sätt när jag bara ska kasta 10 meter eller om jag ska kasta 20 meter. Det är lite samma. Om man tänker en baseballkastare, pitcher, är det?
Ja.
Det vet jag inte. I alla fall. När de står och värmer upp såna här baseballkastare så står de och kastar på exakt samma sätt, bara det att de gör det lite hårdare sen. Det är, liksom, det är inte så att de bytte muskler för att de kastade löst i början till varandra och sen jättehårt.
Just det.
Och det här är ju just för att det finns ett sätt som är väldigt effektivt att kasta. Sen så liksom drar man på lite mer med samma kast, liksom, samma rörelser, men det blir samma sak. Och det är samma sak i löpning som sagt. Springer man långsamt eller springer man fort så är det samma principer och den principen som gäller, det är ju det här att man springer mycket med kroppen då, att man inte ska tänka att man springer med benen så mycket utan med kroppen.
Ja, vi går vidare och ja, men det här tycker jag är intressant, inte minst för en annan då som har klivit över 40-strecket, nämligen hur påverkas löpsteget av åldrande, och detta då är skrivet av en löpare som närmar sig 40.
Ja, jag vet. Extremt provocerande för mig som är 54.
Ja.
Åh, jag håller på att bli gammal. Jag är 39 nu. Tyst.
Jo då. Den har vi hört.
Ja. Och då är det så här så att det är det fina här med långdistanslöpning då. Det är ju att man håller ju ganska bra upp i åren. Faktiskt även när man är 39. Det är jättekonstigt. Och sådana här grejer som klassiska såna här exempel. Evy Palm då. Ja. Svensk rekord på halvmaraton när hon var 46. Svensk rekord på maraton när hon var 47. Och det stod sig i 14 år. Hon tog SM-silver på 10 000 när hon var 48. Så att det går ju att springa rätt bra. Och det går bra att springa fort sen också. Det finns ju en legendarisk kanadensisk löpare, Ed Whitlock. Han sprang ju maran på 2.54 när han var 73. Han drog den på 3.15-54 när han var 80 och gjorde fortfarande alltså sub 4 maror när han var 85.
Men vad var hans pers? Han var väl väldigt snabb tidigare?
Jag vet faktiskt inte vad han hade. Nej. Men så här, han var ju inte så där så han vann OS-medaljer.
Nej.
Nej. Men sen har han alla världsrekord i typ alla distanser, långdistanser i alla åldersklasser från 70 uppåt. Det är ju sånt där unikum liksom.
Ah, jo, men de finns ju.
Det roliga med honom var ju att han faktiskt... han tränade bara en 5-kilometers slinga hemifrån och runt en kyrkogård. Det var det enda han sprang. Men han sprang varje dag runt på samma lilla 5-kilometers slinga. Så det går ju. Och dessutom då, många, när de blir lite äldre så upptäcker de att jag inte är så snabb. Och då springer man ultra lite mer. Inte ultra, men längre. Eller så här, man försöker inte jaga tider på samma sätt ofta.
Nej, man sprintar i alla fall inte.
Nej, det är inte så. Och då kan man faktiskt se att ultralöpare, de når sin peak också mycket senare faktiskt än de som springer kanske milen eller sådär också. Då. Så att man håller. Och hur ska man tänka då? Det man ska tänka när man börjar bli äldre, och då är det inte att man är 39, då är man inte gammal. Jag brukar räkna gammal från typ 50.
Mikael Mattsson, han forskar i fysiologi. Jag pratade med honom om det här. Han sa någonstans vid 60 börjar liksom det riktiga förfallet, om man säger.
Mm,
det... Men man kan ju räkna på olika sätt. Du väljer 50, då får du göra det.
Och där är det en liten gråzon så här. Mm. Är man bara strax för 50, det är inte så farligt. Nej. Jag är ju bara 54. Så att,
ja. Rena barnet.
Ja, eller hur? Men tittar man, det jag tittar på, det är bland annat världsrekord i olika åldersklasser. Och då kan man se att fram till 50, så det är ingen större skillnad. Liksom. Folk är ohyggligt snabba.
Mm.
Men sen så är det 50, börjar det dala lite mer. Och sen så för varje 10 år så blir det mycket, mycket värre. Då. Men hur kan man tänka då? Det man tappar, det är mycket snabba muskelfibrer. Det är därför man blir långsammare också.
Mm.
Och det som också försämras är senor och fästen i kroppen. Och det är därför också som det är inte så konstigt där med hälseneproblem för äldre människor. Att det heter gubbvad är inget konstigt heller förresten. För det finns mycket snabba muskelfibrer, speciellt och den yttre av de två vadmusklerna. Men det är... Det man har sett, den här försämringen som sker, och då har man tänkt sådär, ja, det är degenerativt. Man blir gammal och då blir allting gammalt, typ så.
Mm.
Däremot har man sett i studier att nej, om man tränar sina snabba muskelfibrer, om man gör sin spänsträning, så kan man alltså behålla styvhet och tjocklek på till exempel hälsenor långt upp i åren. Grejen är att när det börjar ta emot, då slutar folk göra sin spänsträning. De slutar göra 10 sekunders ruscher i brant backe, för det tar emot.
Ja, det blir jobbigare och jobbigare.
För det blir jobbigare. Men, och då är det mer det att man slutar göra det man har gjort förut. Det påskyndar hela processen ganska rejält. Så att ju äldre man blir, desto viktigare blir det ju med styrketräning till exempel också.
Just det.
Riktigt tung styrketräning, så att för det, då tränar man just senor och fästen och allting, och skelettet och sånt där som annars blir dåligt.
Ja.
Så att när man blir äldre, så just styrketräning är jättebra, och att försöka göra liksom hoppa hopprep eller vad som helst så där för att få den här studsgrejen då. Och just när det gäller hälsenevader, så är ju det ökar ju ganska mycket med ålder, och då efter 60 också då, eller 70 och så.
Mm.
Men då kan man behålla, och då kan man... Det är lätt att tänka då att ja, nu är jag 70 år och då måste jag ju springa skonsamt. Jag springer här på sandstranden där det är mjukt. Och så har man ju sett att till exempel så är det 10 gånger så hög risk för att man får en bristning i vaden för en 70-åring som om de springer på asfalt.
Jaha.
Ja, det kunde man inte tro. Man tänker, åh, det är skonsamt här. Jag är ju gammal, nu ska jag springa på sanden.
Fast sand är ju vidrigt jobbigt att springa på.
Det är ju sjukt jobbigt.
Det vet ju vi som provat.
Det är precis det som händer. Det är att man måste jobba jättemycket mer med vaderna.
Mm.
Och så går de sönder nämligen. Så här. Så att det är lätt att tänka att ju mjukare desto bättre. Bara, ja, fast du kommer, landningen känns mjuk. Ja, men oj vad du får jobba muskulärt. Så att just se över det här med sin tunga styrketräning och att fortsätta träna spänst och sånt, det är superbra.
Ska man tänka någonting på, kanske ha, brukar jag få frågor i alla fall från äldre löpare, ska man ha mer dämpade skor eller något sånt där? Är det där någonting att tänka på, eller ska man bara köra på som man brukar?
Ha de skor du gillar. Så kan man alltid säga. Nu finns det ju faktiskt då, jag tittar på en del studier som några amerikanska studier, där man har tittat på extra mjuka skor. Och att de faktiskt då kan leda till större risk för skador. Just för att det blir det här väldigt, väldigt mjuka helt enkelt, som gör att kroppen reagerar lite instinktivt och vill skjuta ifrån muskulärt sådär, för man hittar ungefär som i sanden då helt enkelt. Blir det för mycket sandstrand i skon så kan det finnas en ökad skaderisk då. Men det betyder inte att mjuka skor ger skador. Det är liksom, det är så man får skilja på det, så att ingen säger det. Fredrik sa att nej, det sa jag inte.
Men inte alla.
Och det är lurigt det där med skador.
Ja. Nej, men, och jag, en iakttagelse jag gjort av äldre löpare på lopp och ja, men, när jag själv är ute och springer, det är ju att man uppfattar ju dem som ofta lite stelare, lite lägre stegfrekvens, lite ihopsjunkna. Och då tänker jag precis det där du säger, att man, även om det tar emot, det blir ju jobbigare och jobbigare att hålla i spänsten, hålla i rörligheten och allt det där. Men man måste ju, vill man hålla upp i åren, då måste man ju tvinga sig själv och inse att det kommer att bli jobbigare och jobbigare.
Ja, och att öva på det som blir jobbigt, det är det som är grejen. För annars så kommer det bli ännu mycket jobbigare, ännu mycket fortare.
Ja.
Och så måste man ha respekt för det här med uppvärmning och återhämtning. Mm. Alltså, alla som när de var 27 sådär, vadå värmde upp? Jag värmde upp i 30 sekunder, jag knöt i skorna och så bara drar de. Alltså, ja, fast sen så funkar inte det helt enkelt. Man måste ta, uppvärmningen tar mycket, mycket längre tid. Och återhämtningen, har man kört ett hårt pass, kunde man då springa ett litet lugnare pass dagen efter förr om åren, så är det inte alls säkert det. Man kanske ska gå på en liten promenad istället och lyssna på fåglarna.
Mm. Och sen tänker jag då, som jag själv har gjort, byta ut ett löppass i veckan mot ett styrkepass.
Ja, och titta, vi skulle ju köra styrka också. Så
ja,
då så.
Ja. Mm. Ja, men jättebra. Så att det är inte kört. Det gäller bara att inte sluta.
Alla kan vi bli Ed Whitlock och Evy Palm.
Ja,
nästan.
Det känns ändå ganska skönt. Vi kan ha dem som förebilder i alla fall.
Ja.
Fredrik, vi hade en fråga om kontakttid. Har du lust att läsa den?
Ja, just det. Det var många frågor i en här. Först, varför kort kontakttid är att eftersträva. Är det inte bara det att man ska ha ju kortare kontakt man har, desto bättre är det då. Men är då inte det, säger frågeställaren här, ett resultat av vad man sätter ner foten och att man hög fart. Så att om jag redan springer bra, ja då får jag en kort kontakttid. Och att det kanske till och med vore bättre att trycka till lite längre bak med foten, och då ligger ju foten kvar lite längre då. Så att den här personen tycker att det är lite motsägelsefullt med kort kontakttid. Det vore ju bättre att skjuta ifrån lite mer och låta foten ligga kvar lite grann. Och så kan det ju vara då, eftersom den här människan tycker annars blir det lite för trippigt. Ja, kort kontakttid är viktigt. Börjar vi där. Därför den här gummisnodseffekten som jag nämnde förut då. Man kan alltså få tillbaka upp mot 50% av den energi man lägger i elastiska strukturer i kroppen. Nu kan jag mäta det här på folk då är det ju så att en del får jättemycket får de tillbaka, och en del får nästan inte tillbaka någonting alls. Och det här är en, alltså det är nästan gratis energi. Det är som en gummisnodd. Man landar, då spänns saker upp och sen så fjädrar det ifrån helt enkelt. Det är som att springa på små studsmattor, fast man liksom studsmattorna är inbyggda i kroppen. Och då vill vi ha så mycket studskraft som möjligt. Det är också därför vi har de här kolfiberskorna och med så studsiga sulor nu också. Så att den här returenergin, den vill vi ha. Och ju kortare kontakttid vi har, desto mer returenergi. Så blir det. Så att därför vill vi ha det. Men varför är det då inte bättre att skjuta ifrån lite längre istället för att lyfta så snabbt på foten? Jo, därför att då kan man ju säga att ja, jag får lite mer kraft i steget. Det är ju när foten är i marken som jag producerar fart framåt. Inte när jag är i luften såklart. Det här kan man ju då likna med om man skulle åka längdskidor. Om man skulle göra ett litet för kort, liksom när man stakar sig framåt, skjuter man bara pyttelite bak med staven i snön och sen lyfter på den, kan man tycka nej, du måste ju få ut kraften i hela liksom. Se till att skicka stavarna långt bak. Ja, men den här på slutet nämligen när foten är i marken, då får man inte så mycket kraft längre. Det är väldigt, väldigt lite. Tittar man till exempel på sätesaktiveringen, och rumpan jobbar ju ganska hårt när man springer. Då är ju sätesaktiveringen är som absolut störst precis när vikten är som störst på foten. Man kallar det midstance. Det är när foten är precis under kroppen. Sen så avtar rumpans jobb mer och mer och mer, och på slutet så är det typ noll rumpaktivering överhuvudtaget. Man får lite mer aktivering från vader och sådär också. Men den lilla extra kraft som han skulle vinna på att låta foten vara kvar, den är mycket, mycket mindre än den gummisnodseffekt som vi kan få av att ha den korta kontakttiden. Det blir ofta så här i löpning att man kan vinna här och så kan man förlora där. Och då är det så här så att du skulle kunna få ut lite mer kraft i ditt löpsteg. Men den vinsten är för liten, för du förlorar för mycket gummisnodseffekt när foten är kvar längre tid i marken. För ju fortare man, om man tänker gummisnodden, ju snabbare jag drar ut gummisnodden och ju snabbare jag släpper, desto mer energi får jag tillbaka. Då.
Ja, den liknelsen är jag ju definitivt med på. Jag tänkte bara i tillägg säga att jag såg ett klipp här om veckan där det var Kipchoge, världens snabbaste maratonlöpare, och ett gäng av hans träningskompisar som sprang ett lugnt distanspass. Har du sett det klippet?
Nej, ja, det kanske jag har gjort. Jag har sett många klipp.
Ja, du har säkert sett andra klipp med liknande tema. Men i alla fall poängen med det här klippet, det var ju att de sprang i 6:30 tempo, tror jag det var. Eller någonting sånt. Väldigt lugnt i alla fall för dem. Och hade en väldigt hög frekvens. Trots att de sprang så långsamt för dem då. Och hade väldigt lite så här trippande typ av steg. Och då tycker man ju att det kan ju inte vara bra, men uppenbarligen så är det ju det eftersom de springer så.
Ja, är man bäst i världen så kan man inte tjafsa om att de har dålig teknik, så går det ju inte.
Men min fråga då är ju då, kan vi motionärer som inte är så där snabba, kan vi också tänka så, att det ska se ut mer så? Att man kanske inte ska förvirra sig i det här med kontakttid, att hur man ska få en kort kontakttid?
Ja, nej. Nu ska vi se här. Det blev det krångligt. Ska alla se ut som Kipchoge?
Ja,
det vore ju eftersträvansvärt. Jag vill jättegärna göra det. Först finns det ett piller jag kan ta.
Men så här, de gör inte det tyvärr.
De har väldigt, väldigt mycket spänst och studs i sina kroppar.
Ja.
Det är helt sjukligt mycket spänst och studs. Ja. Det har inte du och jag. Även om vi är jätteduktiga så är vi inte på den nivån.
Nej.
Vilket gör att... Men det är faktiskt åt det hållet som även vanliga motionärer kan gå. För att det är ju det som är spännande. När jag kan mäta hur mycket sån här energiretur folk får i sin löpning, så får en del väldigt, väldigt dåliga betyg utav mina 3D-kameror. Som säger att nej, du har ingen spänst och du är bara klen och du är som en tvättsvamp när du landar. Och så blir de lite ledsna.
Men då brukar du säga exakt det?
Ibland säger jag värre saker. Och då så då kan man justera saker. Och då plötsligt så kan de få tillbaka jättemycket returenergi. Alltså de flesta människor har väldigt, väldigt mycket sån här gummisnodseffekt i kroppen som de inte använder. Det är en enorm energiresurs som man helt enkelt bara har kopplat bort. Mm. Och att eftersträva det här just så att det känns lite studsigare och så är bra. Det får ju dock inte missförstås med att det blir lite för duttigt sådär. Att man bara tassar. Därför att har man en för låg vertikalkraft, då drar man liksom aldrig ut några gummisnoddar. Om du inte spänner pilbågen någonting, då åker liksom inte pilen iväg. Man ska liksom spänna pilbågen lagom. Inte så att strängen går av, men drar man bara 2 centimeter i pilbågssträngen så åker ju inte pilen iväg. Vad får man göra då? Jag ska pilen nå tavlan, då måste jag använda muskulär kraft och slänga bort pilen. Jag får lite hjälp av strängen, men jag måste jobba med musklerna och då blir jag trött. Medan Kipchoge, han har otroligt stark pilbåge och sträng och spänner upp lagom. Och då tjongar liksom pilen iväg av sig själv, det vill säga att han bara studsar fram på den gummisnodseffekten. Vi andra får jobba lite mer med musklerna, men spänner man inte upp då musklerna så får man ingenting i retur. Och ofta handlar det om att man landar för långt fram. Då får man också sämre energiretur. Landar man under sig så får man kortare kontakttid. Och man får också upp kroppen på foten. Man får mer sån här vertikalkraft. Man spänner upp pilbågen bättre om man landar bättre under sig. Och att göra det här, vi pratade i början där om att flytta höften. Då kan man ju tänka det att när man försöker göra sitt lilla marklyftsrörelse framåt med höften medan man springer, så kan man flytta fram den och försöka känna att höften kommer upp på foten. Och sen så flyttar man tillbaka höften några centimeter, bara 2 centimeter, kanske lite bakåt. Så känner man hur det känns. Och så försöker man flytta marklyftshöften 2 centimeter fram och tillbaka. Så håller man på så medan man springer. Så kommer man troligen känna just att det blir något sorts någon styvhet i kroppen som uppträder när höften kommer lite mer upp på foten och att det blir lite mer tvättsvamp i hela kroppen när höften kommer lite bakåt.
Mm. Ja, det är väl det som jag tänker att många skulle behöva öva sig på, att känna efter hur det känns i kroppen när man gör olika saker. Ja. För det känns som att vi många är utanför kroppen, i klockan eller kanske på ditt Instagram eller i din kurs. Inget fel i det, men man kanske ska ta den infon och sen omsätta den i sin egen kropp och känna efter hur det känns.
Och att man experimenterar, det vill säga att man gör, inte bara försöker springa rätt. Det är jättesvårt att, om man bara försöker göra rätt. Och om vi tar till exempel de här tipptapphänderna som sa, nära bröstkorgen och händerna rör sig uppåt. Ja, men vad händer om du tar ner händerna lite? Vad händer om du tar fram dem lite? Om du tar upp dem? Om du tar upp dem för mycket? Om du tänker att du flyttar fram höften, hur känns det nu? Men förstör också, flytta bakåt, spring med ankstjärt med flit. Och sen så springer du utan ankstjärt. Och så flyttar du fram höften mer än vad du tycker är rimligt. Och så tänker du, ja fast det kanske inte blir så tokigt. Och då tänker du, nej jag flyttar fram höften ännu mer. Och till slut så kommer du inte så klok ut när du springer och ramlar om kull eller något sånt här. Men man vet inte var de här bäst före-datumerna går. Och att både förstöra med flit och att göra för mycket av det som jag säger är bra med flit. Då lär man sig att hitta det här, vad som är lagom och hur det just känns, som du säger, att man är i sin kropp.
Ja, och det har ju människor olika lätt med, ska vi också säga.
Ja.
Så man kan behöva träna ganska mycket på det.
Absolut.
Om man inte är van.
Absolut.
Tänker jag.
Det är ganska vanligt annars att folk som kommer till mig, att de börjar med att säga, ja men bara som du vet, alltså jag har ingen koordination överhuvudtaget. Det är en av de vanligaste kommentarerna.
Ja, den har jag också hört, fast inte i ditt rum då, men på andra ställen.
Ja, och då är det så här, och så visar det sig att om man bara säger, men flytta lite hit och lite dit, det är inte mycket utan bara pyttelite hit, så säger man, nej men det var ju inte så svårt. Nej jag vet, men du har en självbild kanske också av att du inte är så bra. Men om vi provar lite ihop så ska du se att jo, det var inte så tokigt ändå.
Mm. Du återkommer ju ofta till det här med att man ska landa med foten under kroppen istället för framför. Och det är ju många som vill veta då, hur rent konkret kan man träna på det här att landa med foten under kroppen?
Mm. Det kan man ju göra. Grejen är att det är ganska svårt att bestämma var foten ska landa. Därför att fötter landar i princip där de måste landa. Det är väldigt svårt att styra så långt ut på en extremitet var den delen hamnar. Det lät ju jätteflummigt. Men för det första då, hur får man foten bättre under sig? Ja, precis det här som jag nämnde alldeles nyss och även inledningen. Att flytta höften framåt. Att det är höften som ska upp på foten. Mycket, mycket mer än att det är foten som ska in under kroppen.
Men gravidmagen på bardisken,
ja, det är
inte
också
en jättebra liknelse?
Absolut.
Ja.
Och då är det så här, och de som gillar den, kör den. Och om du undrar vad gravidmagen på bardisken är så kan du kolla på Petras YouTube-sida där vi går igenom det.
Ja.
Har vi en film om det.
Den är otroligt bra, tycker jag. Funkar för mig.
Ja. Och då landar man bättre under sig. Sen så är det ju vissa andra saker också. Till exempel, det är väldigt mycket mer balans i kroppen. Och då är det så att om en fot, och om den bakre foten, när den skjuter ifrån och sen så lämnar marken, om det benet fortsätter bakåt lite extra. Så länge det bakre benet är på väg bakåt och inte har vänt och är på väg fram igen, så kommer det främre benet att fortsätta att sträva framåt. Rörelsen bakåt på det bakre benet ger en framåt rörelse där framme. Det är inte åt andra hållet, det är inte den främre som gör tvärtom. Så att, vilket gör att om man då, som den här förre frågan sa, ska jag inte bara skjuta ifrån lite längre? Nej, för då kan det också vara risken att åka benet bak och då så är det väldigt stor risk att man flyttar helt enkelt fram den foten framför sig, den främre foten. Och då så kan man helt enkelt, om man då ser till att man vänder lite kvickare och med att man hälen kommer upp lite grann från marken, lite högre, och sen så vänder den helt enkelt. Ja, då kommer den främre foten också att vända sin framåtrörelse, för den är ju på väg framåt ett tag där. Då kommer den vända och gå ner i marken mycket tidigare. Om man är lite snabbare med att vända där bak.
Är det här någonting som är lätt att göra?
Ja, alltså det jag brukar göra, som man också kan använda som liknelse, det är när folk springer på mitt löpband, då har jag alltid ett kvastskaft där bredvid. Och så brukar jag helt enkelt, de som har det och verkligen slänger väldigt långt bak, Då tar jag mitt kvastskaft och så håller jag det bakom dem så hälarna slår i mitt kvastskaft.
Jag tror du har gjort det här med när jag har sprungit på det.
Och så säger jag så här, akta min kvast nu, får inte slå i. Och då är det helt enkelt, då får de vara lite snabbare med den här kajakhöften som vi också har filmer om. Att man drar till med höften så att foten vänder snabbare. Ja, och då kommer den främre gå ner mycket kvickare. Mm. Och sen tredje sak som också kan göra att foten hamnar för långt fram eller att den inte hamnar för långt fram. Då, det är att man inte lyfter på sina knän. För om vi nu tänker att om det främre benet, det är nu på väg framåt. Stannar knät lite tidigt. Är jag inte klar med det bakre benet i den vägen att den rör sig bakåt så måste någonting fortsätta framåt. Då stannar jag med knät och då kommer underbenet att svänga framåt. Och då kommer jag få helt enkelt så att underbenet lutar då framåt. Foten kommer att vara framför knät någon gång. Det duktiga löpare gör det, man är ju bättre då med sin kajakhöft och så får de helt enkelt knät kommer lite längre fram och lite framförallt lite längre upp. Och då fortsätter knät lite till så man får lite spetsigare vinkel på knät. Och då hinner inte foten pendla fram. Stannar man för tidigt med knät, ja, då fortsätter underben och fot framåt tills man har hunnit vända på det bakre benet. Så kortfattat då kan vi säga att tre saker för att landa bättre under sig. Gravidmagen på bardisken eller marklyftshöft eller precis hur du nu har lust att göra med det. Att försöka få fram kroppen upp på foten. Att inte låta foten åka så väldigt, väldigt långt bak, för jag jagar det alltid med ett kvastskaft bakom. Och att tänka då att knäna kommer möjligtvis lite längre och högre upp.
Men det här, det är jättebra tips. Jag bara reflekterar över hur jag själv har det ibland på mina löprundor när jag tänker just på det här med knät. Mm. Att jag borde lyfta knät lite mer. Jag till och med känner det, att jag borde göra det. Men det blir jobbigt.
Mm. Och då kan man fråga sig, varför blir det jobbigt då?
För att jag är gammal.
För du är gammal och trött. Nej, du är inte så gammal och trött. Utan du kanske ska göra på ett annat sätt.
Ja.
Mm. Och då är det så att det är svårt att få upp knät om foten rör sig nära marken. Det är väldigt lätt att tänka att om jag inte lyfter på mina fötter så mycket, då kommer jag spara energi. Och så fungerar det faktiskt inte då, utan fötterna måste när de lämnar marken komma ganska högt upp bakom sig. Och då rör sig foten närmre in under rumpan när den flyttas fram. Då får man både en kortare pendel, och för att flytta kortare pendlar kostar mindre energi än att flytta långa pendlar. Foten rör sig då också närmre tyngdpunkten. Rör sig foten närmre tyngdpunkten, det kostar mindre energi. Det är om man jämför, som du vet på vintrarna Petra, när du gör piruetter i konståkning.
Ja, precis. Ja. Det brukar jag göra.
Ja. Mm. Och då vet du att håller du ut armarna så går det långsamt och håller du in armarna mot kroppen så går det fort.
Mm, ja. Jag kan se det framför mig i alla fall.
Bra, fint.
Kanske inte mig själv, men någon annan.
Men någon annan. Mm. Och då kan man tänka sig att ska jag snurra med samma varv per minut när jag håller ut armarna som när jag håller armarna längs kroppen, då får jag ha en fruktansvärt hög kraft där. Det är mycket, mycket slösigare.
Luftmotstånd?
Ja, det är inte luftmotstånd. Uh-huh. Det är hur fysik funkar. Saker som rör sig längre från tyngdpunkten kostar mer energi. Så att, vilket gör att får jag då upp foten närmare rumpan, ja, då rör sig den närmare helt enkelt min tyngdpunkt. Det kostar mindre energi.
Uh-huh.
Och dessutom, när foten kommer upp lite högre, ja, då blir det ju också en uppspänning utav muskler, höftböjarmuskler. Och eftersom du nu går PT-utbildning så kan jag säga att till exempel rectus femoris, det är en del av framsida lår. Det är fyra muskler i framsidan och en heter så, den fäster upp i höften. Mm. Och det är så man stretchar framsidor. Man lyfter upp hälen mot rumpan. Liksom så. Så att om foten kommer upp, ja, då får jag också en liten uppspänning där, vilket gör att man får en gummisnotseffekt som hjälper till att flytta fram upp knät. Dessutom rent mekaniskt så kommer vikten på underbenet, beroende på hur vinklarna är, faktiskt att skjuta på knät fram upp. Så har man lite svårt det här med att knäna ska komma lite extra upp, ja, då är det faktiskt, man blir hjälpt av att fötterna ska komma lite högre där bak.
Mm.
Och att man också då använder sig av den här kajakhöften, det vill säga att man snärtar till uppe i bål och höft. Det är stora starka muskler som flyttar på de delarna. Och att det blir som en liksom pisksnärt, som amerikanerna brukar säga, whip from the hip. Sådär. Att man biftar till lite med sin höft och då kan man tänka att hela benet är som en piska. Och då liksom snärtar man fram upp knät där istället för att jag tänker att jag ska springa och lyfta mina knän. Och det blir ohyggligt mycket lättare om foten kommer upp lite grann. Och då, hur ska jag springa och lyfta på fötterna? Då blir jag ju trött i hamstrings. Ja, fast då är det det här vi har pratat om, hur man måste slappna av. Det är en avslappning som ska göra att foten ska åka upp. Då tar jag en ny liknelse. Om vi tänker såna här karatepinnar. Mm. Nunchucks tror jag att det heter. Såna här som Bruce Lee har. Det är en pinne och så, två pinnar och så sitter de fast med en kedja på mitten. Ja. Om vi nu tänker att låret är den ena pinnen och underbenet är den andra pinnen och kedjan är knät. Om jag då slår den här karatepinnarna bakåt, ungefär som benet rör sig när man springer, så kommer den undre pinnen att dingla upp och slå mig själv liksom i armbågen.
Mm.
Är du med?
Ja.
Det finns en rotationskraft där. Grejen är att de flesta människor är så usla på att slappna av i sina ben. Så att, och dessutom kanske tänker att jag ska inte lyfta på den undre pinnen. Och så håller de nere istället. Och då kostar det både att hålla nere den. Men det är den dinglingseffekten, karatepinne-effekten med en bra avslappning som ska göra att foten kommer upp då. Så om ingen tror att Fredrik sa att jag skulle springa och liksom sparka med rumpan. Nej, det sa jag inte. Du ska karatepinna upp foten och då kommer knät och då blir landningen bra och så blir allting vackert och lyckligt.
Mm. Men när jag hör dig svara på frågorna så känner jag ändå att det är viktigt att man förstår att det handlar någonstans om att hitta det här danssteget som du brukar prata om. Mm. Att det ska kännas självklart på något sätt och att man inte ska tänka för mycket. För det blir ju lätt att man lämnar kroppen och kommer upp i huvudet och börjar tänka på det här med knäna och hur var det nu igen med den här med rumpan eller höften eller vad det nu var. Att folk borde våga kanske mer labba med sig själva.
Ja, men gör så här. Jag har all respekt för att det är jättesvårt.
Ja, det är ju det.
Det är ju sådär som alla som har tagit musiklektioner någon gång och så säger musikläraren så här: nej, du ska inte spela noterna, du ska spela med hjärtat.
Ja, jo, lätt för den att säga att man har jobbat i 30 år.
Du spelar köp varm korv här, alltså vilken tangent var det nu då? Och så. Och men efter ett litet tag så förstår man också vad musikläraren menar.
Ja.
Men man kan inte säga det för tidigt, men det gäller det att då kan man sitta med sin köparmkorv och när det väl sitter där så blir det så här, ja men ska vi trycka hårt på den första tangenten och löst på den sista och mellan på mitten liksom? Vad händer, hur låter det? Vad händer om vi gör tvärtom? Men prova det då.
Mm.
Istället för att bara jag ska göra rätt.
Mm.
Prova liksom och bara känn efter.
Och det jag tyckte var det här som du pratade om, att man ska komma nära rumpan med fötterna eller hälen. Så. Det jag brukar försöka tänka det är att jag vill hålla ihop kroppen. Inte att jag spänner mig, men att jag försöker mina kroppsdelar ska finnas nära centrum på något sätt. Att inte ska vara ute, för då blir det ju den här hävstångseffekten enligt fysikens lagar, det blir jobbigare.
Just det.
Så att vi vill få ihop saker och ting, men det ska ändå kännas samlat. Alltså det är ett tankesätt som funkar för mig, troligtvis inte för alla. Men jag tycker ändå att det är lite grann att så här, hälarna slickar rumpan lite grann och man, det låter jättesuspekt nu, men det blir en, för mig är det en känsla som jag tycker, för då upplever jag ett flyt på ett annat sätt än om jag inte tänker så.
Mm. Och det är ju precis det här som oftast händer.
Mm.
Och till exempel då det här att man har en bra rörelse i axelleden, att den rör sig, det här jag har pratat med dig om, det här med barbieaxlar till exempel, att det rör sig i den leden ordentligt. För där kan man se direkt att när det inte rör sig ordentligt, att det gungar på i den leden, och för den som inte vet vad barbieaxlar är, då hänvisar vi igen till Petras YouTube-konto. Mm. Så måste man börja vrida på kroppen och då blir det väldigt mycket massa som ska flyttas runt helt enkelt. Och det här sprider sig ner i höfter och knän så att det blir sidokrafter till höger och vänster. Att det rör sig, men som du säger, ganska nära kroppen.
Mm.
Och jag fattar precis vad du menar. Det finns ju det här bekymret då att då kommer ju någon nu gå hem och så kommer de är kanske hemma, de ska ut och springa.
Ja.
Och så ska de, och så tänker åh, Petra sa, håll in allting. Det får inte åka ut någonting.
Nej, jag vet.
Och då blir det ju spänt och forcerat i alla fall.
Ja.
Så att jag fattar precis vad du menar.
Ja.
Man blir kompakt och allting. Och det är såklart att hälen kan ju inte nudda rumpan, inte om du springer i 7 minuters fart.
Nej.
Alla rörelser står i proportion till din fart. Så att även om liksom Kenenisa Bekele och Paula Radcliffe har liksom hälen med rumpan så bara, ja fast det behövde inte du ha för så länge du inte springer deras farter förstås då.
Nej.
Men bara så att det är sagt att man inte kan ha det. Men det är det här att ha saker nära centrum. Det kostar mindre, men det får inte heller bli för spänt.
Nej.
Till exempel så är det vanligt att folk säger nej, armbågarna, de ska ju gå nära kroppen. Mm. Och det gör ju dina nu med din fina Barbie-led i axeln.
Ibland i alla fall.
Ja, men så här, alla de här människorna säger då så här, ja men det är ju sidokrafter, nu åker armbågen ut i sidled. Det kostar ju extra energi. Och det är ju rätt enligt fysikens lagar. Det är energi i sidled. Nu finns det lite bekymmer då. Det är ju så här, det de inte säger det, men vad kostar det att hålla in den? Om det krävs kraft och att jag ska bromsa och styra rörelsen, då kommer ju det att kosta någonting. Och det är först när vi kan ha de två siffrorna att ställa mot varandra som vi vet om det faktiskt var lönsamt att hålla in armbågen eller inte. Mm. Och då kan man vara ganska säker på att saker som kroppen vill göra, låt dem ske.
Ja.
Det kostar nästan alltid mer att hålla in en armbåge nära kroppen för att någon sa nära kroppen, än att låta den åka ut lite grann. Det är speciellt dessutom som att den åker ut på precis alla människor som springer.
Jag tycker det är så roligt för att jag brukar ju låta folk filma mig ibland för att jag vill se hur det ser ut. Och då så känner jag verkligen så här, nu har jag armarna nära kroppen. Och sen när man tittar på den där filmen så, nej det har jag inte hela tiden. Det är, fast man, alltså jag har ju en bild av i huvudet hur det ser ut.
Mm.
Och sen när man, det fick ju du bli varse också, så här, sen så stämmer inte det alltid.
Det, vet du, det stämmer aldrig. Och vet du vad som inte stämmer?
Nej.
Det är hur mycket man lutar.
Ah, okay.
Det finns alltid undantag. Men de flesta människor som jag träffar, de lutar för mycket framåt. Ah. Och då är det så här, det var en av frågorna faktiskt som vi hade här.
Ah, okay,
ska man, vad är det som gäller? En del säger att man ska luta framåt, en del säger att man ska vara upprätt. Vad är det som gäller?
Ah.
Och då är det så här, det är bra att luta lite framåt. Men hur mycket då? Ja, för en vardagsmotionär så är det någonstans kanske kring 3, möjligtvis upp till 4 graders lutning mellan axel och höft. Och då får vi fråga sig, okej, men hur mycket är det då? Och då är det så här, och vi tänker oss en sekundvisare. Istället för att det är 60 sekunder på en minut så är det 360 sekunder. Det är 360 små sekunder har man klämt in på hela varvet. Nu flyttar vi 3 sådana sekunder. Aha! Lutar man mycket, lutar man 4 utav de sekunderna. Det är otroligt lite om man är alldeles rak på 12 liksom. Så att lutningen är, men det är mycket, mycket mindre än vad de flesta tror.
Mm.
Och det här att filma sig själv, som du sa, det är otroligt bra. Jag filmar ju själv folk alltså dagligen på jobbet. Och hela tiden så säger folk när de tar fram höften. När jag sätter fram höften med marklyft eller gravidmager, vad jag nu gör på folk. Så säger de så här, nej, så här kan jag inte bli. Nu lutar jag bakåt. Och så filmar jag dem. Och så visar jag bara, nej, jag lutar ju framåt. Ja, jag vet. Du har fel. Din hjärna har bestämt hur du ser ut. Vi är överens om hur många centimeter vi har flyttat. Det är bara det att din rumpa är mycket längre bak än vad du tror. Så flyttar jag fram den nu 15 centimeter så trodde ju du att du var nästan upprätt. Och då har du plötsligt höften framför dig och är bakåtlutad. Men det är inte så. Folk har, jag med, alla har fel bild i huvudet. Alla tror vi att vi ser ut som superlöpare på OS av någon anledning.
En person undrar här om tekniktips att springa ut för, även så simpelt som i skogsspår, inte trail.
Mm. Ja, och att springa ut för, där finns det ju, man kan köra två tips, jag har ju kört det också, igen en YouTube-film med Petra.
Ja, finns faktiskt.
Ja. Mm. Så, och där pratar jag om det här kajakhöft. Kajakhöft gör sig väldigt dåligt som poddbeskrivning helt enkelt med ord. Det är hur bäckenet rör sig som en kajakhöft. Man släpper både framåt och bakåt och lyfter och allting sånt där.
Mm.
Men det får ni kolla på YouTube hur man gör själva kajakhöften. Så det är att göra ganska stora rörelser med höften. Man släpper på höften. Så. Ett annat knep som är mycket, mycket lättare att ta till sig, det är ju att lyfta lite, lite extra på fötterna. Mm. Man lyfter lite, lite rakt upp. Man lyfter inte fötterna framför sig, man lyfter dem inte bakåt. Man tänker lite, lite rakt upp. Man ska heller inte vara bakåtlutad, då kommer fötterna landa alldeles för långt fram och då blir det väldigt stora ta emot krafter när man landar varenda gång. Så att man tänker att man är, kan ju inte luta fram boll och ta i, speciellt om det är lite brant, men inte luta bak om jag säger, så mycket fram man törs eller så mycket upprätt man törs. Och så kan man prova att, börjar man springa och så tänker jag, nej nu ska jag lyfta fötterna kanske bara 4 centimeter högre än vanligt. Och det är ju ganska abstrakt mot, men man kan tänka, nu lyfter jag 4 centimeter högre. Och så springer man och så tänker man, och nu lyfter jag inte extra högre. Och nu lyfter jag 7 centimeter, inte högre, 2 centimeter. Och så kan man se vad som händer. Och det kommer man upptäcka att ju mer jag tänker att jag, ju högre jag tänker att jag lyfter fötterna, desto fortare kommer det gå.
Mm. Vad ska man göra med armarna då?
De kan man göra lite vad man vill med, håller jag på att säga. Så här, armarna är jättebra på att driva på ett löpsteg, att mycket av kraften i löpsteget kommer ju uppifrån. Men nu gör ju gravitationen så att vi behöver ju inte, alltså muskulärt, driva på, för då kommer vi ramla omkull om det är en liten brandbacke, såklart.
Ja, exakt.
Det är ju mer att bromsa och stabilisera, helt enkelt. Och vad gör man då? Och då kan man faktiskt mer ta ut armarna lite mer utanför kroppen, att man håller ut dem lite grann. Och att man också rör på dem, brukar vara så här, men om du gör små cirklar eller bara så här. För då blir man mer stabil och då törs man också springa snabbare, för man blir lite för vinglig annars. Och så kan man liksom sänka tyngdpunkten lite grann, så känns det lite bättre.
Mm.
Det är ju för att du behöver inte jobba nu och driva på på det sättet då, helt enkelt.
Jag gjorde en iakttagelse när jag stod med min med hejaskylten där efter Västerbron på Stockholm Marathon.
Mm.
Och så såg jag ju allt från eliten som var i ledningen och hur de såg ut. Sen såg det lite annorlunda ut när motionärerna kom. Men min iakttagelse när eliten kom, det var att de gjorde väldigt stora rörelser med armarna, just som du beskrev.
Mm.
Roterande rörelser med armarna och nästan en ursinnig löpning utför där.
Och då sa jag det här med att hur den här höften rör sig då, att man släpper på den. Ju större rörelse man gör, ju fortare man springer, desto större rörelse helt enkelt. Och då kan man alltså hjälpa höften genom att man är då ute och gör väldigt stora rörelser även upp i armarna, så hjälper man höften att göra den här kajakpaddelrörelsen, så att den också kör på. Och det är ju därför man gör det då, för att man hjälper kroppen helt enkelt.
Mm.
Nu, grejen är så här, men då ska man ju orka springa ner för Västerbron så långt in i loppet.
Ja,
så att det är därför som inte motionärerna gör det, för att man är så trött i benen.
Ja.
Men om man är lite piggare och ska springa lite snabbt, så bara ut och vifta och kör.
Mm. Apropå det då, att man blir trött, så har vi en fråga här som tror jag är väldigt aktuellt för många. Och det är ju det, hur motverkar man att man sjunker ihop i hållningen i slutet av ett långpass? Hur ska man göra för att klara sig undan det längre?
Mm. Det där har vi faktiskt varit inne på precis från start här. Det var ju det här, hur man bär saker på huvudet.
Just det.
Det vill säga, har man den här ostbåge, eller så här, det här, tittar man ner, då kommer man bli ostbåge. Har man armarna framför sig, så kommer de dra mig neråt, och då kommer det bli jobbigare längre. Eller det kan också vara så att jag faktiskt inte hänger ner med huvudet, utan att jag har lite huvudet uppåt, för jag har lyft på bröstkorgen så väldigt. För då åkte ju också rumpan bak, och då blev det också lite böjningar.
Mm.
Därför som den här, en ganska så rak kropp, aningen lutad fram, de där få 3-4 sekunderna på 360 sekunders varvet. Och då är jag stabil hela tiden. Nu blir man ju trött. Alla blir trötta. Alltså, även de bästa i världen ser ju liksom tröttare och säckigare ut i slutet på ett maratonlopp än i början.
Men man ser ju om de är i början eller slutet av ett lopp. Det tycker jag man kan se.
Det kan man
även
se. Men de springer ju fruktansvärt bra i slutet. Men även de blir ju trötta, och då orkar man inte hålla i muskulaturen lika mycket. Så att, men just det här att se till att ha den här hållningen, och att man står i sig själv. Att det inte finns något som liksom lutar för mycket framåt eller bakåt eller något. Man står väldigt rakt och fint i sig själv. Aningen tippat framåt. Då.
Mm. Vi ska börja runda av, men den här frågan har ju aktualiserats lite grann i och med min utbildning som jag går just nu. Och frågan lyder så här: hur kan råden runt löpteknik vara så olika beroende på vilken utbildning man går, gällande till exempel armpendling, nedslag, lutning och så vidare? Och där är jag ju verkligen böjd att hålla med. Det är ju väldigt olika råd man får, beroende på vem man pratar med.
Ja, så är det.
Olika. Och alla de då någon form av löpexpert eller teknikcoach eller löp-PT.
Ja,
mm.
Ja, jag kan ju inte svara på varför folk säger som de säger.
Nej, men är det du säger som är mer rätt?
Alltså, jag skulle inte säga det om jag inte trodde att det var rätt. Alltså, du får bjuda in någon som säger att jag har fel på allt också. Eller något. Mm. Så här, det är ofta när jag säger saker, så jag säger ganska... Nu har det ändrats lite grann hur man pratar om löpteknik på ett tag här. Men det är också så att jag hör ibland när folk säger ja, du Fredrik, alla säger så här, men du Fredrik, du tycker att det är så här. Och jag har sagt många saker som jag inte alls tycker längre. Och varför sa jag saker då? Alla det här, händerna måste gå i färdriktningen och man ska helst sätta ner framfoten först. Och varför säger jag inte det? Varför sa jag det då?
Mm.
Därför att de utbildningarna jag gick, så sa man det. Då stod det ju duktiga människor, så sa de så här är det. Säg så här. Ja, så är det. Utan nu så försöker jag säga att men det är inte jag som säger att det är okej att sätta ner hälen först även om man springer snabbt. Det är inte jag som säger att man kanske inte ska ha 90 grader i armbågen, utan då kan man ju, det finns ju studier på hur duktiga löpare gör. Det finns också väldigt mycket studier inom biomekaniken där man ser vad är energieffektivt och vad är inte. Vad är det här med att vad kostar en fot att flytta hit eller dit? Och då är det ju, då tycker inte jag att det är något tyckande längre, utan det är, om de flesta löpare på, som är riktigt duktiga, inte har 90 grader i armbågen utan mycket, mycket spetsigare vinklar i armbågen. Mm. Då kanske man inte ska säga 90 grader. Om det är så att man, det här med stegfrekvens, man ska ta 180 steg i minuten. Ja, fast om världseliten inte gör det utan det är en enorm spridning, ja då kanske det inte är så viktigt. Alltså om man får titta på vad säger studier på olika sätt. Nu kan ju olika studier säga olika saker också. Men jag tror att väldigt mycket bygger på att man upprepar sånt som man har hört från personer som man litar på. Man kan till exempel vara ganska säker på att i alla fall någon kommer att upprepa mina ord från den här podden till sin löparkompis.
Ja, det tror jag också. Ja. Stor sannolikhet.
Med stor sannolikhet. Jag hoppas det att någon trodde på någonting jag sa i alla fall. Mm. Och då så säger man det till sin löparkompis. Ja, jag hörde, för han sa så här. Och då hör kompisen det som sen berättar det för sin syrra.
Ja, det är bevisningsleken där. Och så blir helt fel till slut.
Till exempel, det bästa exempel på det här, det är väl det här med 180. Man tar var det att man ska 180 steg i minuten. Var kommer det ifrån? Jo, det var ju den legendariska tränaren då, Jack Daniels, som heter precis som spriten.
Jag precis tänkte fråga det.
Ja, men han är en sån där verkligen legendar. Han har hur mycket OS-medaljer har hans adepter som helst liksom. Han tittade på OS 1984, så tittade han på folk från medeldistans upp till maraton, så tittade han helt enkelt. Han och hans fru, de satt och kollade just stegfrekvensen. Och så konstaterade de att nej, just under de här mästerskapen, det var faktiskt ingen av de här löparna i de här finalerna som hade lägre stegfrekvens än 180. Bra, men då sa han det att ja, så då kan jag väl, då är det rimligt att anta att om ingen av de här på det här OS-et hade under 180, ja, då kan man väl säga att då ska man nog inte ha det, för det verkar inte vara så effektivt.
Vad var det för distans förresten?
Ja, det var från medeldistans till maraton.
Okej.
Okay. Och då är det så här, så att för det första så är det, då, det är ju ett mästerskap. Tar du ett annat mästerskap så kommer siffrorna visa någonting annat.
Ja.
Dessutom så sa han inte att 180 är det gyllene. Han sa att det verkar som att ingen faktiskt som vi mätte tog under.
Just det.
Och då ska vi också komma ihåg att frekvensen står i förhållande till fart. Alltså springer man 5000 meter har man en väldigt mycket högre. Då är det ganska vanligt att även elitlöpare att de ligger över 200 i stegfrekvens, för att det går ganska fort. Och 100 meters löpare, hur fort rör de sina ben? Det är ju jättefort såklart. Så att det är ganska stor spridning. Men då blir det då viskleken, det vill säga Jack Daniels sa 180. Ja, fast han sa ju att det var ju de låg 180 eller mer. Nej, han sa, så kommer man bara ihåg 180. Och så börjar man säga 180 till alla man känner.
Ja.
Och eftersom folk ofta har en lite för låg, många motionärer har lite för låg stegfrekvens för att de släpar fötterna för nära marken, oftast faktiskt. Och då måste man röra sig mer uppåt och neråt, vilket är jättedyrt att flytta kilorna i höjdled. Därför är det ett bra råd för de flesta motionärer. Det har man sett i studier. Ber man motionärer höja stegfrekvensen lite granna på olika sätt och hur man gör det. Ja, då minskar skaderisken och de blir effektivare, för de behöver inte röra sig så mycket i höjdled. Men det som Jack Daniels konstaterade från ett OS, jag säger igen, OS, hur många av de som lyssnar på det här har sprungit OS? Grattis till er. Men vi andra kanske ska lyssna på något annat. Och dessutom så sa han inte att 180 var grejen, men det blev den gyllene siffran. Så att det är därför som det ofta kan bli så här, tror jag.
Ja, nej, men det stämmer nog, tror jag.
Bra, vi lägger allt till. Vi ska alltid ha en brasklapp. Vi vet inte. Det här, vårt kunskapsläge just nu säger att det här låter troligt.
Men jag upplever efter att ha lyssnat på flera olika löpcoacher att det verkar vara svårt att förmedla kunskap och samtidigt öppna för att det här är det vi vet just nu. Lite grann som Barack Obama brukar säga, att I change my mind all the time based on facts.
Mm.
Att man kan faktiskt ändra sig från dag till dag, från timme till timme, beroende på vad som dyker upp. Och som du säger själv där, om du får reda på någonting annat som verkar låta bättre, ja men då tar vi det istället. Mm. Så att man faktiskt erkänner för sig själv och andra att det är en ständigt pågående process.
Mm. Då önskar man ju att alla människor säger så här, åh vad du är bra, när nya fakta kom då ändrade du dig så att det faktiskt det du säger stämmer.
Ja.
Fast det är det ju få som, utan det folk säger då det är så här, aha, så det du sa förut, det var ljug eller?
Exakt, vet du inte vad du tycker eller?
Och hur ska vi då kunna lita på det du säger just nu?
Ja,
så är det ju. Mm.
Och det är ju därför som fler människor kanske lyssnar på en person som är tvärsäker snarare då än en forskare som säger ja, det kan vara så här, men det kan också vara så här och ja, så. Så är det ju.
Ja, jag skrev faktiskt en artikel som ligger på min blogg här nu ganska nyligen om just hur otroligt olika det kan vara med allting. Jag går igenom allt från kost till iläggssulor till syreupptag till precis allting.
Mm.
Att för en del så har det blivit bra på det här sättet, men det betyder inte att de är dumma i huvudet som gör på det andra sättet, för det fanns folk som gjorde så också.
Mm. Förresten, innan vi slutar, jag måste bara fråga om den här grejen som jag diskuterade med en kompis häromdagen. Det här med alltså, var någonstans på foten man ska landa i förhållande till hastigheten. För jag tycker ju, när jag går till mig, så känner jag ju tydligt att när jag springer riktigt lugnt, då är jag mer liksom, bak på foten utan att för den skull som var en så här heel striker, för det tror jag inte att jag är. Det har jag i alla fall sett på filmer att jag inte verkar vara.
Nej, det är du inte.
Nej, men jag är inte liksom framme på framfoten, utan mer lite mer bak.
Mm.
Men det tyckte inte den jag pratade med. Den tyckte mer att man ska sträva efter att vara ganska långt fram, mer mellanfot och fram hela tiden.
Mm. Man ska alltid landa på mellanfoten och framfoten. Så
typ
det.
Så. Jag hoppas att jag tolkade det rätt. Men vi var ju inte överens i alla fall. Så mycket kan vi säga.
Kära Petras vän. Nu kan vi titta på vad studierna säger. Jag brukar ofta hänvisa till det här VM 2017 i London, därför att det gjordes en sån stor biomekanisk studie på alla grenar där då.
Mm.
Och då kunde man ju konstatera där att på maratonloppet under varv 4 så tittade man på hur folk satte ner foten, och då visade det sig att det var en drygt 70 kvinnor och ganska exakt 70 män, det var 78 kvinnor som sprang där, och då visade det sig att 3% satte ner framfoten först, ungefär 70% satte ner hälen först och resten midfot. Och då är det igen det här att, och jag säger inte att du måste landa på hälen, men jag säger att det gör ju ingenting om hälen råkar nudda marken först. Det säger ingenting, inte att jag la all vikt på hälen till att börja med. Men om på VM, på maraton, om endast 3% sätter ner framfoten först, det kanske är inte helt orimligt att man kan landa även på hälen. Till exempel i det loppet, den som kom etta, tvåa, trea och fyra i herrloppet på maraton då i detta VM, på alla 4 mätstationerna som Internationella friidrottsförbundet hade, så satte de ner hälen först.
De hade lite kortare kontakttid bara kanske.
Ja, de hade fruktansvärt kort kontakttid. Men då är vi här igen, att folk som säger då, du ska landa på framför. Ja, men vänta nu, om de bästa på VM, ettan, tvåan, trean, fyran, på alla mätstationer sätter ner hälen först.
Mm.
Det är inte rimligt att säga att man måste göra det. Eliud Kipchoge då, världsgårdinnehavare för herrar på maraton, han sätter ner framfoten först. Brigitte Koskei, världsgårdinnehavare för damer på maraton, hon sätter ner hälen tydligt först. Man gör olika, men bara då för att man sätter ner hälen först betyder inte att man lägger all vikt på. Så att nu har jag glömt ens vad frågan var, men jag fastnade så på att din vän sa man ska landa lite längre fram alltid.
Och det, för annars är man klen.
Och den pratade också med den här rösten.
Ja.
Nej, det gjorde inte vännen. Förlåt vännen, men så. Mm. Så att nej, det går utmärkt. Det är mycket, mycket viktigare var foten går ner, hur den går ner, hur är rörelsen ner mot marken, var är höften, var är krafterna, än vilken del som nuddar först.
Just det. Och med de orden så stänger vi frågelådan, eller vad man ska säga, för den här gången. Det känns som att det här är ju ditt andra, tredje, fjärde vardagsrum. Så du kanske kommer tillbaka. Det håller vi inte för möjligt.
Ja, det ser jag fram emot.
Ja, och är det så att man vill följa dig så finns ju du på till exempel Instagram.
Ja.
Du har en blogg.
Ja. Fredrikselen.se finns min blogg. Där skriver jag väldigt, väldigt mycket om löpteknik och annat.
Och din kurs kanske vi ska slå ett slag för?
Ja, jag har ju att man träffar mig i kurser och mätningar med 3D-kameror, men jag har också en online-kurs. Så råkar man inte bo i Stockholm och kan åka till mig, så har jag en online-kurs. Fredrikselenonline.se.
Just det. Då har vi täckt in de flesta kontaktvägarna, tror jag.
Ja, tack för det.
Och tack för att du kom.
Ja, tack själv.
Och välkommen tillbaka snart.
Ja, tack.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, mejla den till maratonpodden@gmail.com eller DMa Maratonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga. Och ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.